Fordi blir det nei i Sverige, så er det med stor sannsynlighet at det blir nei i Norge. Den er så stor at vi omtrent kan si det sikkert.
Nu är det inte många minuter kvar.
Den 12 november 1994, dagen före valet, blir det nu ett nej, så är det sossarnas fel. Det är ju alla överens om.
En viktig grupp i folkomröstningen om EU är alltså de osäkra socialdemokratiska väljarna, för deras val antas bli avgörande för utgången.
Ekot har talat med ungefär 15 partidistrikt och arbetarkommuner över hela landet. Och på samtliga ställen har varken distrikt eller kommun tagit ställning officiellt. De partimedlemmar som vill delta i opinionsbildningen får göra det i lokala ja- och nej-kommittéer. I Linköping ställer partiet upp och hjälper båda sidor. Och enligt partiombudsman Irma Örström finns det inga planer på att trycka på de egna väljarna.
Det är ju så här att vi som parti har bestämt oss för att säga ja till EU. Samtidigt har också kongressen sagt att varje medlem i partiet har rätt att tycka precis vad den vill.
Är det viktigare att hålla ihop partiet än att få till stånd ett ja i omröstningen?
Jag tycker inte man kan säga så.
Är du inte orolig att era väljare och sympatisörer ska stanna hemma?
Jag är inte mer orolig att de stannar hemma än om några andra stannar hemma. Jag tror inte att våra medlemmar har lättare eller svårare att fatta beslut i den här frågan än vad andra partimedlemmar har.
De flesta ledande socialdemokrater är för ett svenskt EU-medlemskap. Men de aktar sig för att agitera i det ordinarie partiarbetet. Man får väga orden på guldvåg, säger Bertil Hult som är arbetarkommunens ordförande i Bollnäs. Risken finns ju att uppfattas som att jag använder partiapparaten för egen räkning.
Vi ska försöka att sammanfatta kampanjen. Här är ett exempel från slutdebatten igår.
De vill också att vi ska tvingas föra en ekonomisk politik som vi vet leder till massarbetslöshet.
Menar du då alltså att 16 förbundsordförande i LO medvetet satsar på massarbetslöshet? Tror du att TCOs ordförande Inger Olsson, som också har sagt att hon ska rösta ja idag, skulle göra det om hon trodde att det skulle bli massarbetslöshet? Ska vi inte rensa ut ändå den sortens skrämselpropaganda?
Det här replikskiftet mellan Ingvar Carlsson och Handelsanställdas förbundsordförande Kent Pettersson i gårdagens avslutningsdebatt i hela EU-debatten i ett nötskal. Här finns nej-sidans farhågor att det ska bli som en del EU-länder vid ett medlemskap, nämligen massarbetslöshet. Och den andra ja-sidans försäkringar att det inte ska bli så. Lita på mig och 16 fackliga ordförande, tycks Ingvar Carlsson säga till väljarna. Ingvar Carlsson och Kent Pettersson tillhör samma parti, och det är också inom socialdemokratin som valet avgörs. Hittills har de socialdemokratiska ja-sägarna haft svårt att övertyga alla sina egna. Gårdagens temaundersökning pekade till och med på att nej-sägarna ökade inom socialdemokratin. Ändå är många socialdemokratiska ja-sägare optimistiska. Finansminister Göran Persson tror till exempel inte att nej-sidan lyckas mobilisera lika bra som ja-sidan. I opinionsmätningarna har gått upp och ner. Ja och nej har varit i ledningen omväxlande, och några gånger har det varit precis jämnt. Den nervösa marknaden har till och med beställt egna undersökningar. Nu i slutskedet pekar mätningarna mot ett ja. Enligt dagens Gallup-undersökning som publiceras i Expressen får ja 41% och nej 37%. Men felmarginalen är 3%, så det kan bli precis tvärtom.
Det är svårt med beskeden, tycker
ja,
du? Det är svårt
ja, att få alltså det, man får inga klara besked alltså, utan det liksom flyter allt.
Och så blev det den 14 november 1994, dagen efter folkomröstningen.
Sveriges Radio P1, nu är klockan 6.
Morgonekot Sverige vaknar upp till en ny dag och vi är medlemmar i EU.
På konferensanläggningen Norra Latin i Stockholm firade man ja-segern tillsammans över partigränserna. Här festade prydliga moderatungdomar i slips tillsammans med unga socialdemokrater. En av dem, Petra Fågelberg från SSU.
Jag trodde nog på en seger, men kanske inte så här stor som jag tror att den blir nu.
Du och dina kamrater viftar med röda flaggor.
Ja, det känns jävligt bra när man är på fest med så här många muffare som vi är nu. Det känns lite ovant att festa ihop med muffare. Så att de röda fanorna är på sin plats, tycker jag.
Och Petter Odmark från Liberala ungdomsförbundet fyller i.
Ja, det är fantastiskt. Det går inte att beskriva, men det är en stämning som är otrolig. Man ser små muffare som står och skriker, det finns bara en Ingvar Carlsson.
Ingen steg jublet som långa stunder var öronbedövande. Mest omsvärmad på festen var troligen författarinnan Marit Paulsen som engagerat sig starkt i ja-kampanjen.
Nu är udda jämt, förstår du? Nu börjar vi om.
Du är populär här ikväll.
Ja.
Jag har hört hon ropa Marit, Marit.
Ja, ja. Det må väl ha hänt, men som sagt, nu har vi vunnit. Sverige är med i det europeiska samarbetet. Låt oss för guds skull göra något vettigt av det.
Och reporter på ja-festen, det var Sten Söderberg. Ja, morgonekot fortsätter med reaktioner, kommentarer och analys av folkomröstningen. Och vi gör det fram till klockan 6:45 och sen blir det mer mellan 7 och 8. Vi ska träffa valets seger här, Ingvar Carlsson, och höra övriga partiledare. Vi tittar in hos marknaden som har morgonöppet. Hur går det för kronan? Och i Bryssel där har svenska delegationen hissat EU-flaggan. Och i tidningskrönikan där hör vi att moster Greta röstade ja till sist. Men nu ska vi höra hur det gick i siffror.
Ja, det var 52,2% som röstade ja till EU och 46,9% som röstade nej. Det är en skillnad på drygt 5 procentenheter. Knappt 1% röstade blankt. Det definitiva resultatet sedan poströsterna har räknats, de föreligger troligen på onsdag. Resultaten runt om i landet var mycket varierande. I Danderyd utanför Stockholm till exempel och i Skånekommunen Vellinge röstade omkring 80% ja. I Jämtlandskommunen Strömsund och i Jokkmokk röstade omkring 80% nej. Nej-sidan dominerade just Jämtland och Norrbotten, medan det starkaste ja-länet blev Malmöhus, följt av Stockholm och Göteborg. Valdeltagandet var preliminärt 82,4%, vilket är betydligt mer än i någon tidigare folkomröstning i Sverige.
Ja, hade Sverige röstat som Jämtland och Östersund så hade vi inte kommit med i EU som vi hörde här. Och hur känns det då så här dagen efter i Östersund? Där har Ulla Linton fångat upp några morgontidiga röster.
Ja, det är ju tråkigt att det blev det resultatet. Nu får vi rätta oss efter det då.
Går det att leva med det? Vara med i EU tror du, fast du tydligen har röstat nej?
Ja, det är ett demokratiskt land och då måste vi ju följa det resultat som blev.
Men blir det några problem tror du?
Ja, kanske här uppe. Man vet ju aldrig. Det är ett kompakt motstånd. Vi tyckte ju tidigare att Stockholm var långt ifrån Östersund och det här är ju inte närmare. Ryssland ligger i min själ inte närmare.
Ja, man får ju stå ut med det då. Det får man ju leva med. Det är ju demokratiskt val så att det är ju så då.
Här kommer ett tidningsbud. Sverige sa ja. Ja till EU står det på tidningarna. Vad säger du om det?
Ja, det var ju inte riktigt som jag röstade, men jag har svårt att känna någon jättebesvikelse eftersom det har varit hälften då. I alla fall ja, halva svenska folket som tycker som vi.
Men besvikelsen är påtaglig hos många av dem som har engagerat sig hårt för ett nej till EU. Några talar till och med om att flytta till Norge om det skulle bli nej där. Och några driver kravet att hela Jämtland och Härjedalen skulle försöka få bli anslutna till Norge istället.
Ja, det tycker jag vore väldigt bra. Eftersom jag är emot EU så är det ju bättre.
Ja, det är klart man är ledsen, men man måste veta att nu är ju om något ännu viktigare att det finns ett motstånd mot EU. Och nu har vi ju också chans att arbeta tillsammans med föreningar i andra länder och så mot EU.
Ja, nej. Jag tror inte vi kommer märka någon större skillnad. Fast jag hade ju röstat nej förstås och hellre sett att det blev nej.
Jag tror ingen var rädd för det i varje fall, men jag hade röstat nej. Men det har ju hela Jämtland som du ser.
vi möta omröstningens segerherre. Det var Ingvar Carlsson som fick det att vända mot slutet med benäget bistånd då av före statsminister Bildt och andra. Det här framgår av många kommentarer idag. Och statsministern själv, hes och förkyld, han drog sig hem lite tidigare och deltog inte i nattens festligheter allt för sent i alla fall. Vi träffade honom innan han for hem till Tyresö i natt och statsministern var inte orolig för att folkomröstningen om EU nu ska splittra det socialdemokratiska partiet trots att tonen ju skärptes i debatten under veckan.
Mitt under denna folkomröstningskampanj har vi kunnat på ja- och nej-sidan fungerat i en regering. Och återigen tycker jag det var en styrka och inte en svaghet i kampanjen.
På ja-valvakan på Norra Latin, där dansade unga moderater som var flest, men ett par socialdemokrater såg i alla fall dansa med dem. Betyder det här någonting för det politiska livet i Sverige, att moderater och socialdemokrater faktiskt har stått på samma sida?
Nej, det tror jag inte. Nu är kampanjen slut. Och det vanliga politiska livet, vardagslivet, och där är moderater och socialdemokrater ideologiska motståndare.
Är du rädd för det samförstånd som har funnits mellan dig och Carl Bildt i den här frågan?
Vi har varit överens om en sak, precis som vi är överens om att vi ska ha en riksdag i Sverige, att vi skulle bli medlemmar. Men vi har varit och är och kommer att vara oense om vad Sveriges riksdag ska besluta om. Kommer vara lika oense om vad EU ska besluta om. Där finns de ideologiska skillnaderna, de ska finnas där, och det är så demokratin ska fungera. Så det är ingen risk, jag kan försäkra, det är ingen risk att Carl Bildt och jag kommer omsluta varandra i fortsättningen.
Men kunde det inte å andra sidan vara ett samförstånd värt att ta tillvara när Sverige befinner sig i har djupa problem?
Vi ska ta en samlingsregering om det inte är en mycket, mycket allvarligt läge. Egentligen mer utrikespolitiskt allvarligt läge. Det är viktigt att en regering granskas av en opposition. Och det gjorde vi socialdemokrater under de borgerliga åren. Och nu ska vi granskas av en borgerlig opposition. Och den naturligaste oppositionen är Moderaterna.
Så du ser fram emot lite angrepp från Carl Bildt här framöver?
Det kommer utan tvekan. Och känner jag Carl Bildt rätt så dröjer det inte så länge.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuade Annika Ström Melin. Ja, hur röstade vi och varför gick det som det gick? En valanalys följer nu. EU-omröstningen var ett klassval, det säger statsvetaren och valforskaren Mikael Gilliam. Men framförallt så var det en seger för Ingvar Carlsson.
Ja, Ingvar Carlsson måste ju den här omröstningen segra utan tvivel. Men det blir ju intressant att se om det kommer att bli en ny folkomröstning nu längre fram om 96-97 om fortsatt fördjupning av samarbetet inom EU. Om Ingvar Carlsson är så nöjd med det här resultatet så att han vågar sig på att utlysa en ny folkomröstning. Det är väl då kuggfrågan man ska säga för Ingvar Carlsson, om han själv får känna efter hur nöjd han är med det här resultatet.
Han har trots allt ett delat parti bakom sig.
Ja.
Vad kan det innebära för socialdemokratin?
Det beror ju på hur mycket av det här som kommer att leva kvar. Jag tror ju att det politiska minnet är kort, att snart så kommer det upp nya frågor på den politiska dagordningen. Vi har sett från Danmark att EU-frågan har varit helt dominerande under några månader, och sen i opinionsmätningen några månader senare så är det mellan 1-5% som tycker att EU-frågan har varit viktig efter de danska omröstningarna. Så att jag tror att det kommer att komma in nya frågor, att EU-frågan kommer att glömmas bort. Men den finns naturligtvis kvar i politiken, och om det skulle bli en ny folkomröstning så vet ju nu motståndarna att de trots allt är då 46-47% av de som går och röstar. Så mycket nej-anhängare finns det trots allt. Nej-anhängare finns det trots allt.
Äldre röstade jag i större utsträckning än de unga.
Men samma sak hände i Österrike, och det var lika förvånande där att pensionärerna är de som har röstat in Sverige i EU, medan om ungdomar upp till 30 år hade fått bestämma så hade vi inte kommit med i EU. Så att det kan väl vara att äldre människor då, när det verkligen gäller, så följer de partilinjen. Det här partiidentifikation som vi kallar det, att man följer sitt parti när det verkligen gäller. Det finns bland de äldre, medan de yngre har då förmodligen i större utsträckning uppfattat det som röst mot etablissemanget. De har inte heller känt något tryck att rösta som sitt parti.
Kan man säga att det har varit ett klassval?
Ja, det är ju någonstans av företagare och tjänstemän som 70% som har röstat ja, medan då det är färre än hälften bland arbetare som har röstat ja. Så på det viset är det ju också ett vänster-höger. Det är också en effekt vänster och höger och klassval. Man kan ju säga att det är lite samma sak.
Så ska vi höra hur några partiledare känner sig efter ja-segern. Folkpartiledaren Bengt Westerberg har ju gått bakåt under 3 riksdagsval, men igår så fick Bengt Westerberg kännas hur det känns att vinna.
Det känns mycket bra.
Vad borde det på vinsten?
Ja, jag tror att det avgörande var att Ingvar Carlsson och Mona Sahlin i slutfasen här av valkampanjen lyckades få med sig en del osäkra socialdemokrater.
Osäkra folkpartister, de fanns knappast eller?
Nej, det var ganska få. Vi har ju haft en stor majoritet för ja hela tiden och den hölls av allt att döma också till valdagen.
Vad kommer nu Folkpartiet att föra för EU-politik? För det blir väl knappast samma som regeringens?
På många punkter så räknar jag med att vi ska kunna ha en politik i ganska stor politisk enighet i Sverige. Därför att det är viktigt att vi uppträder i Bryssel eller våra företrädare som representanter för nationen. Så jag hoppas att man i regel ska kunna samordna vår politiska agenda.
Men det låter nästan som om det kommer att bli mindre debatt i så fall.
Nej, det kommer säkert att bli mycket debatt på ett antal punkter. I många fall så kan man vara överens, men på andra punkter kan det säkert bli diskussion. En fråga där det finns skilda meningar, det är säkerhetspolitiken, hur långt man ska gå och vad vi räknar med i framtiden. Och det tror jag säkert kommer att diskuteras mycket i Sverige framöver.
Men menar du att när regeringen eller riksdagen väl har lagt sitt om säkerhetspolitiken och åker ner till Bryssel med detta, kommer då inte Folkpartiet att protestera och säga att exempelvis vi ska gå längre?
Ja, det beror ju på vad det kommer att vara för besked som regeringen ger där nere på plats. Och på ett antal punkter så kan det säkert vara så att man diskuterar sig fram till nationell ståndpunkt, även om den inte fullt ut tillgodoser alla partier i Sveriges riksdag.
Folkpartiledaren Bengt Westerberg, Herman Meltzer intervjuad. Och moderatledaren Carl Bildt var inte oväntat ganska nöjd igår kväll.
Visst är det en mycket, mycket stor dag för alla moderater för mig.
Men är det misstron hos nästan 47% som du tycker man måste respektera?
Ja, det måste man ju också, därför att jag är så medveten om att det här är inte slutet, det här är bara början. Nu handlar det för min del om att nu ska vi bli en engagerad och effektiv och inflytelserik europeisk nation. Och då måste vi också övervinna tveksamheten hos dessa 47%.
Så först är det enat Sverige, sen ett enat Europa?
Ja, självfallet. Ja, både och. Du måste göra bägge. Men vi måste förankra den europeiska politiken tydligare i hela Sverige. Och jag var ju en av de första som var ute och ville ha en folkomröstning, just därför att jag ville att den skulle bli ett instrument för att göra det. Och det har lyckats till stor del, men jag vill att det ska lyckas ännu mer.
Vad tror du fällde avgörandet för en ja-seger nu?
Jag tror att det var den sista veckan. Jag tror att vi hade förlorat i söndags. Och jag tror att det som inträffade var att vi äntligen, skulle jag säga, fick en konkret diskussion där man ställde utanförskapet mot medlemskapet.
Bengt Westerberg pratade om en Carlsson-effekt, att trovärdigheten hos Mona Sahlin och Ingvar Carlsson blev större och påverkade tveksamma socialdemokrater. Tror du det?
Ja, jag tror att vi fick en sån effekt inom samtliga politiska partier där de kanske tveksamma undrande har sagt att ja, jag kan inte alla delar av detta, men de som leder mitt politiska parti, som jag tror på i vanliga fall, har kommit fram till detta, och då är det förmodligen rätt.
Carl Bildt, och det var Vincent Dahlbäck som hade träffat honom. Och så en av omröstningens förlorare, Vänsterpartiets Gudrun Schyman, som förklarar sin förlust med att nej-sidan inte kunnat matcha ja-sidans stora ekonomiska resurser, säger hon.
Vi har inte haft de här pengarna på nej-sidan att annonsera så mycket, varken i tidningar eller ute på gator och torg. Och det är också så, vi har heller inte någon finansminister eller någon statsminister på vår sida som går ut och säger hur saker och ting ska vara. Nu, jag menar, Göran Persson har sagt och Ingvar Carlsson har sagt att räntorna stiger, arbetslösheten stiger, nya sparpaket ifall det blir ett nej, och det tror jag betyder mycket för många människor, för alla som har svårt att få pengarna att räcka redan idag.
Nu hade du kritik mot ja-sidan att de hade så mycket pengar och att de använde skrämselpropaganda och sådär. Men om man ska gå till självkritiken då, vad har ni gjort för fel från nej-sidan?
Ja, det har nog funnits övertramp också från nej-sidan. Förenklad argumentation. Att en del, ska jag säga, mindre frågor har fått lika stor vikt som en del tyngre frågor. Det tror jag vi kanske kunde ha varit tydligare då.
Och ja-segern gör nu att Schyman ansluter sig till Centerns krav på en ny folkomröstning om några år. Det gäller EU:s planer på bland annat valutaunion.
det tredje steget i valutaunionen och också fortsättningen utav den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det är två sådana frågor där ju en majoritet i Sverige har sagt att detta vill vi inte vara med om. Centerpartiet har sagt det, Socialdemokraterna har sagt det. Och om det visar sig då efter regeringskonferensen 1996 att det här är det man har tänkt sig, då tycker jag att då måste vi gå ut i en ny folkomröstning.
Det var ju 52,2% som röstade ja till EU, alltså 46,9% som röstade nej. Och när det budet nådde Bryssel, då hissades EU-flaggan utanför den svenska delegationen där.
Det var Sveriges EU-ambassadör Lars Anell som själv hissade flaggan sent igår kväll när inget tvivel fanns om resultatet.
Alltså, ni känner mig allihopa och ni vet att det är ytterst, ytterst sällan som jag inte har någonting att säga. De flesta gånger har jag förmodligen för mycket att säga, men just nu så kan jag egentligen bara säga att jag är både glad och lättad. Det har varit en vecka fylld av enorm spänning inför den här kvällen och jag är oerhört glad och lättad.
Ända sedan Sverige skrev på sitt avtal i somras har Sverige haft så kallat aktivt observatörskap i EU. Det betyder att svenska statsråd har suttit med vid EUs ministermöten och att den svenska delegationen i Bryssel har deltagit på alla nivåer i EUs arbete. Ändå blir det en skillnad att komma till jobbet idag, säger ambassadör Lars Anell.
Alltså det blir en psykologisk skillnad, därför att det är inget tvivel om att de allra flesta som arbetar på delegationen, de hade hoppats att det skulle bli ett ja, och det skulle ha känts utomordentligt tungt att börja arbetet om det hade blivit ett nej.
Under kvällen tog EU-kommissionens legendariske ordförande Jacques Delors emot med en svensk pappersflagga på bordet och önskade Sverige välkommet in i EU.
Alors, monsieur le président, qu'est-ce que vous voulez dire au peuple suédois ce soir?
Ah ben, je veux lui dire bienvenue, puisqu'il l'a décidé. Et bienvenue pour de multiples raisons. Parce que notamment, nous avons besoin de la Suède pour faire une Europe forte, riche de ses diversités, généreuse et solidaire.
Vi behöver Sverige i EU, säger Jacques Delors. Vi behöver Sverige för att skapa ett starkt, generöst och solidariskt Europa. Och själv trodde Jacques Delors hela tiden innerst inne på ett ja.
J'ai toujours eu confiance. J'ai toujours pensé que à la fin du compte un peuple aussi ouvert sur l'extérieur que sont les Suédois, aussi attentif à la lutte contre les inégalités dans le monde, aussi passionné par le développement qu'un peuple comme ça ne pouvait pas se fermer sur lui-même.
Jag trodde aldrig, säger den franske socialisten Jacques Delors, att ett folk som är så öppet mot omvärlden, så engagerat i kampen mot orättvisor, att ett sådant folk skulle sluta sig inom sig självt och stänga sig inne. Titti Nylander, Bryssel.
Så till Norge, där ska man ju rösta om några veckor och där väcker det svenska resultatet både besvikelse och glädje. Statsminister Gro Harlem Brundtland, EU-anhängarnas främsta representant, sa att ja-segern i Sverige kommer att påverka de tvivlande i Norge.
Jag tror många norrmän är klara över att Sverige både är vårt närmaste och viktigaste naboland. Dessutom är det vår största handelspartner. Slik att det är faktiskt viktigt för norska arbetsplatser. Vad Sverige har valt.
Svenskarnas ja till EU kommer nu att användas mycket flitigt av EU-förespråkarna i Norge. Och redan igår kväll i eftervalsdiskussionerna i radion och tvn kunde man notera att tonläget i den norska Europadebatten höjts ännu ett par steg. Nej-sidan försöker hålla god min. Resultatet var väntat, sa centerledaren Anne-Engel Landstein. Men det råder inget tvivel om att den förutsättning som ja-sidan i Norge väntat på nu är på plats. Sverige har sagt ja till EU. Och under de kommande två veckorna väntas arbetsgivarorganisationen och regeringen tillsammans bruka alla krafter för att övertyga de många tvivlarna i Norge. Och nejdrottningen, som hon kallas, Anne-Engel Landstein, fruktar nu en våg av skrämselpropaganda och hot från ja-sidan.
nå blir det skremsler og trusler og forhåpninger om svenskesug, og vi må ha varme hjerter og kalde hoder og argumentere som vi har gjort med demokrati, folkestyre, miljø og solidaritet og ikke minst internasjonalt samarbeid. Jeg tror vi må forberede oss på at dette blir knalltøft, og jeg tror altså at vi skal greie det, men det betinger at man her mobiliserer kraftig på nærsida. Det er nærsidas store styrke at vi har dette grasrotengasjementet.
Knalltøft tror altså nærsidans anhenger Landstein at det blir de kommande två veckorna, men hon tror, inte oväntat, att Norge ändå säger nej till EU. Statsminister Gro Harlem Brundtland däremot delar varken den åsikten eller anhänger Landsteins farhågor om en smutsig och ful slutspurt på EU-striden.
Jag hoppas inte det, för det har ju varit starka nog känslor och starkt nog engagemang hittills. Det gäller väl nu att uppsummera och spöra vad är det centrala i denna saken? Inte alla enkelheterna, men var hör Norge hemma? Hur kan vi samarbeta bäst med andra land?
Det säger alltså en lugn och glad men inte triumfatorisk norsk statsminister Gro Harlem Brundtland. Johan Fredriksson, Oslo.
Och så till Finland. Stor glädje hos det politiska etablissemanget där kan man notera sen Sverige röstat ja. Sen krigsslutet har ingen annan händelse i Sverige engagerat finländarna som just denna.
En stor suck av lättnad. Så kan man kort beskriva reaktionerna här i Finland efter att det svenska resultatet blivit klart. Det var en påtagligt nervös skara politiker och näringslivsledare som igår kväll samlades för att hålla valvaka i Helsingfors. Även om delar av det finska näringslivet börjat andas morgonluft när det lutade åt ett nej i Sverige, det skulle ju ge finskt näringsliv ett stort försprång, spådde man, så var ändå flertalet oerhört angelägna om att det skulle bli ett ja också från svenskt håll. Gladast av alla var utrikeshandelsminister Pertti Salolainen, konservativa samlingspartiet.
Först och främst vill jag säga att jag är mycket glad. Därför att det betyder nu att Sverige och Finland vill ha en mycket stor gemensam kraft inom EU. Och det är mycket, mycket betydelsefullt. Tillsammans kan vi åstadkomma mera. Och sen är det ytterst viktigt för Finland att det går bra med Sverige. Därför att Sverige är ju Finlands andra största handelspartner. Och om det skulle gå dåligt med Sverige, det skulle vara också dåligt för Finland. Fast Finland skulle bli medlem vad som än Sverige gör. Men ändå är vi mycket lyckliga och glada att Sverige kommer med.
Den 31 december 1994. Vad kommer nu att hända nästa år? 1 januari 1995.
Ja, det kanske är så att det viktigaste beslutet eller den viktigaste händelsen ändå ägde rum bara häromdagen. Om det var igår när regeringen beslutade definitivt att Sverige ska bli medlem i Europeiska unionen från och med imorgon. Vad kan vi se framåt nu i det perspektivet, Titti Nylander?
Ja, för det första, vi har ju varit vana vid att se statsråd i Bryssel eftersom Sverige har haft ett observatörskap. Sverige har så att säga lärt sig hur det går till. Men skillnaden är att från och med imorgon då så kommer Sverige att vara med och besluta. Det kommer dessutom att börja tala svenska i Europaparlamentet och vi får en stor mängd tjänstemän i kommissionen där ju initiativen tas.
Och bortsett från Sveriges roll då, hur kommer EU att utvecklas under 95?
Ja, det kommer att bli intressant därför att som vi vet så spelar ordförandelandet ett väldigt stor roll. Vi har sett hur Tyskland då sjösatte utvidgningen österut. Nu kommer det alltså att bli tre sydeuropeiska länder i rad som innehar ordförandeskapet. Och de kommer alltså att trycka väldigt hårt på säkerhetsriskerna runt Medelhavet. Och sätta tryck på de övriga EU-länderna för att få till stånd hjälp och handelspolitiskt samarbete och så vidare med framförallt de nordafrikanska länderna. Och det här aktualiserades ju då under julen med kapningen av det här Air France-planet av algeriska islamister. Så att de här tre länderna kommer att, ska vi säga, vrida EUs utrikespolitik söderut.
Och hur kommer det att påverka Sverige?
Ja, det kommer att påverka Sverige så till vidare som att Sverige måste ju alltså då så att säga, ta ställning till frågor som vi kanske inte har varit så vana att ta ställning till. Jag menar, under hösten då när Östeuropa och de baltiska staterna var aktuella så hörde det, ska säga, mer till Sveriges vanliga hjärtefrågor.
Det blir lättare att hitta nya och kanske lite udda viner efter nyår, både ute på restaurangerna och på Systembolaget. För från och med måndag så gäller inte längre statliga vin- och spritsmonopol på införsel av vin, sprit och starköl. Och det är många som nu hoppas kunna konkurrera med vin och sprit, till exempel ICAs partihandel.
Åkesson, Arvid Nordqvist och ICAs partihandel. Där har ni några som vill ta upp konkurrensen med vin och sprit när det gäller införsel av vin, sprit och starköl. Så nu kommer vinflaskor att trängas med skinka och korv i ICAs gula bilar med röd text på. I första hand så vill ICA erbjuda restaurangägarna allt, både mat och dryck, så därför görs den här satsningen. Men företaget hoppas på att Systembolaget ska bli den riktigt stora kunden. I samband med EES-avtalet så bestämdes det att från och med 1995 så ska Vin och Sprits monopol upphöra. Och 400 mer eller mindre seriösa förfrågningar om hur det går till att få det tillstånd som nu krävs har den nystartade Alkoholinspektionens chef Gun Neumann fått. Kraven är höga. En ordnad ekonomi och kunskap om svensk alkohollagstiftning är ett minimum för den som vill ha ett tillstånd. Och det kostar, för de riktigt stora kommer avgiften att ligga på över 1 miljon kronor per år.
Det här är varor som samhället vill ha restriktioner kring. Det är helt enkelt så. Vi har inte velat ha en helt fri marknad därför att vi inte har ansett att det har varit lämpligt när det gäller alkohol.
Ser ändå inte en risk i att om vi då får fler importörer och mer att välja på att konsumtionen kommer att öka helt enkelt?
Det är klart att den risken finns naturligtvis. Men från Alkoholinspektionens sida så vår uppgift är ju att sätta villkoren för handeln när det gäller alkohol.
Silla Bänke var reporter.
Kläder blir dyrare och portot höjs. Starköl blir billigare, hastighetsgränser för husvagnar höjs. Det är exempel på några förändringar som sker vid midnatt då Sverige träder in i EU.
Så är det bara några timmar kvar tills den svenska flaggan ska hissas på EU-parlamentet i Bryssel. Och vi alla, antingen vi vill eller ej, blir fullbordade EU-medborgare.
Europalinjen, Mia Mortensson.
Inför folkomröstningen gick telefonerna varma på de så kallade Europalinjerna. Näringslivets EU-fakta svarade dagligen för ja-sidans räkning på tusentals frågor om EU. Idag är det mest företagare som ringer i praktiska ärenden.
Exempelvis moms, om standardisering, om bolagsrätt och kanske hur det blir praktiskt för det företaget när vi går in i EUs tullunion.
Och den vanligaste frågan för de få privatpersoner som ringer rör, jo då, just det.
Spriten, ja. Hur blir det nu med den? Jo, mellanölet blir dyrare och en hel del vinsorter också. Men å andra sidan blir starkölet och en del spritsorter billigare. Och så får resenärerna från andra EU-länder ta med sig mer alkohol in i Sverige. Så mycket mer att de 200 passagerare i ett plan tar med sig full EU-ranson, vilket innebär 1 liter starksprit eller 3 liter starkvin, 5 liter vanligt vin, 15 liter starköl och 300 cigaretter ökar planets vikt med 3,5 ton.
Det här är ett av de få ställen där det syns att vi går med i EU. Våra tullfilter måste skyltas om. Skyltarna ska se likadana ut i alla EU-länder. Så istället för vit skylt med röd botten så blir det nu tvärtom. Och den gröna skylten blir EU-blå. Men det här är ju mest kosmetika, för de verkliga förändringarna sker inte här. Utan vid klareringen, det vill säga där lastbilsförarna lämnar sina papper vid export och import. Så där 85-90% av den hanteringen försvinner vid årsskiftet. Det blir uppsägningar, siffran 1200 av totalt 3300 tulltjänstemän i landet har nämnts.
Tullen, ja. Ris, bananer och annan mat som importeras från länder utanför EU blir dyrare. Dyrare blir sannolikt också kläder och portot, ja, det höjs till 3,70. Men många är glada för det, inte minst landets lastbilschaufförer och husvagnsägare.
Som ett led i den svenska EU-anpassningen blir det från årsskiftet tillåtet att köra 80 istället för 70 km i timmen med släpfordon. En farthöjning för såväl den riktigt tunga trafiken som för alla personbilar med släp eller husvagn. Och detta trots att man vet att ökad fart betyder svårare olyckor. Och även om maxfarten är 80 kommer polisen att tillåta långtradarna att köra 85 km i timmen.
Ja, det tror jag vi kommer att göra. Vi kommer att göra det helt enkelt. För redan nu så har vi en viss marginal för alla fordon. Och det kommer inte bli någon skillnad i fortsättningen. Den läggs ju på den här nya höjningen.
Eftersom EU har överskott på äpplen erbjuds nu de svenska äppleodlarna bidrag från EU om de hugger ner sina äppleträd. Den odlare som röjer hela sin odling kan få 55 000 kronor per hektar. Men å andra sidan försvinner ju då också hans inkomstkälla. Låter det krångligt? Inte om du jämför med en del andra småföretagare.
Det finns all anledning att se bekymrad ut om man är småföretagare och handlar med andra länder. Inte minst om man jobbar i textilbranschen.
Där finns alltså en väldigt stor osäkerhet på hur stora avgifter som kommer att drabba importen ifrån tredje land från och med årsskiftet.
Krångel när det gäller import alltså, men också när det gäller export. Textilföretag har inte bara problem med Norge, nej, det gäller Finland också. För Finland lyckades förhandla sig fram till en 30% skyddstull för textilier. Den som vill exportera dit måste betala tull både till EU och till Finland med den byråkrati det medför.
Idag på årets sista dag så är det faktiskt fortfarande sista chansen för nyblivna eller blivande föräldrar att under nästa år få 90% av sin inkomst i föräldrapenning. För det barn som föds efter midnatt blir ersättningen nämligen bara 80%.
Äntligen kom det.
Han ska heta Hannes, är 50 cm lång, väger 3080 gram och har just fyllt 3 timmar.
Den var väntad den 29 december.
Så det har varit en lång julväntan?
Ja, det har varit.
Så de hade tur, Lena och Jonas. Några timmar till och deras Hannes hade fötts 1995. Då hade föräldrapenningen under nästa år minskat till 80% av inkomsten. Nu blir den istället 90%. Många tusenlappar. Rättsida föräldrapenningen, har ni tänkt på det?
Ja, absolut.
Vet ni hur mycket det innebär ekonomiskt att han föds idag och inte imorgon?
13 500 någonting. Det är...
Vi har haft många föräldrar som ville komma in och föda barn innan nyår på grund av det här med föräldrapenningen.
Det har varit så?
Ja, och man har märkt det.
Så de vill gärna skynda på processen lite grann?
Ja, det tror jag säkert att de vill.
Hur gör man då som barnmorska?
Ja, nej, vi hjälper inte till med det. Från medicinsk synpunkt så kan man inte sätta igång en förlossning på grund av det.
Kom nu då.
En oborstad miljödrömmel blev EU-parlamentariker 27 mars 95.
Inför folkomröstningen om EU så var Miljöpartiet emot ett svenskt medlemskap. Men när det drar ihop sig till val till EU-parlamentet i höst, då tänker Miljöpartiet inte kräva att Sverige ska lämna EU.
Knappast någon svensk politiker personifierar motståndet mot EU i så hög grad som Per Garton. Han och Miljöpartiet drev kampen mot Europeiska unionen stenhårt in i det sista och framstod också som de på nej-sidan som var de sämsta förlorarna.
Nu sitter jag sidan här och har vunnit med den knappaste marginal något land har tagit sig in i EU med. Och så ska vi plötsligt glömma alla dessa förolämpningar och idiotförklaringar, alla dessa spyor som de har kräkt över oss. Vi ska glömma alla dessa övergrepp. Ni har pumpat in, jag säger, i konsekvensutredningen.
Det är dags att du går och lägger dig och tar det lite lugnt.
Håll truten på dig, Carl Bildt. Det här är en seriös
debatt. Ja, det är precis.
Men nu har han slickat såren från folkomröstningskampanjen och han rapporterar Tobias trivas utmärkt i korridorerna i Bryssel och Strasbourg som EU-parlamentariker. Och inför höstens val tänker han och hans parti inte kräva utträde ur unionen.
För att folket har tyvärr bestämt att vi ska vara medlemmar i EU, då måste vi avvakta EUs utveckling. Vi måste avvakta regeringskonferensen om det ska bli en supermakt, vilket vi misstänker. Eller om det mot förmodan vänder i en annan riktning. Det måste vi avvakta innan vi kan bestämma om vi ska kräva utträde.
Det måste ni väl inte. Ni kan väl fullfölja er övertygelse och säga att vi tycker inte Sverige ska vara med.
Vi tycker inte Sverige ska vara med i ett supermaktsprojekt. Och fortsätter den utvecklingen så kommer vi att kräva utträde inför 1998 års riksdagsval.
Och till skillnad från en annan känd svensk EU-parlamentariker, Margareta af Ugglas, så ställer Gahrton upp i höstens EU-val, trots att parlamentet har sina nackdelar.
Det är mycket krångligare än i den svenska riksdagen. Man måste kunna en massa språk, annars är man handikappad. Minst 3-4 språk, annars är man handikappad, tyvärr, trots att svenska är officiellt språk. Och det är en väldig massa sådana här praktiska saker som kan påverka en del.
Men är det ändå inte konstigt att välja då en uppgift som innebär så lite inflytande, så lite makt som det ändå innebär att sitta i EU-parlamentet, även jämfört med svenska riksdagen?
Nej, riksdagen har ju förlorat väldigt mycket makt nu genom att vi är medlemmar i EU. Makten har då stannat hos kommissionen och ministerrådet.
Så att, men den har inte gått till parlamentet?
Nej, den har inte gått till parlamentet, men skillnaden mellan EU-parlamentet och svenska riksdagen är mindre nu på grund av EU-inträdet, och därför gör det inte så stor skillnad när det gäller inflytande faktiskt.
Den 17 april 95. Komplikationer på grund utav anslutningen till EU.
Om några år kan vi tvingas äta importerade ägg från EU-länder där burhönsen blir näbbklippta och får både antibiotika och kadavermjöl i fodret. Det hävdar svenska äggproducenter om de inte får dispens för burhönsförbudet 1999.
Vilka värper äggen vi äter i påsk? Ja, än så länge är det svenska höns. Men snart kan äggen komma från EU-länder, från höns som får både kadavermjöl och antibiotika i fodret. Och som får näbben avklippt för att inte hacka ihjäl varandra. Hotet kommer från de svenska äggproducenterna. De hävdar att det är en omöjlighet att följa riksdagens beslut som säger att värphönsen ska slippa sitta i bur från och med år 1999.
Då kommer inte svenska ägg att vara konkurrenskraftiga. Då kommer vi att tappa kanske 50-60% av den svenska äggproduktionen.
Om ett lyckat, misslyckat EU-toppmöte den 18 juni 1997.
Ja, trots en maratonförhandling som slutade för 3,5 timmar sedan misslyckades EUs stats- och regeringschefer att enas om maktfördelningen mellan stora och små länder. Den mycket känsliga frågan om hur röstmakten ska fördelas skjuts upp till dess de första östländerna blev medlemmar. Men statsminister Göran Persson såg inte det här som ett nederlag för EU.
Nej, det är det inte. Inte man är realist. Det är klart man skulle ha önskat att allting hade varit klappat och klart. Jag hade också ett sånt förslag som jag försökte fresta de andra med. Men det var liksom inte riktigt läge för det ikväll.
Men vad betyder det här för östutvidgningen?
Ingenting annat än att vi under utvidgningsprocessen kommer att komma tillbaka till diskussionen omkring hur rösterna ska fördelas. Och utvidgningsprocessen, den är alla överens om kring bordet idag, att den har börjat och den går nu med egen inneboende kraft.
Menar du att det här inte var en förlust för det östra?
Jag hade naturligtvis mycket hellre sett att vi har klarat ut det. Men jag betraktar det inte som en sån motgång att det på något sätt fördöljer det faktum att det här var en bra konferens.
Du tycker inte ens det är pinsamt att ni hållit på så här länge utan att kunna klara av just den här röstviktningen?
Nej, därför att röstviktningen och dubbelmajoritet och kommissionens utseende var ju egentligen ingenting som gick in i slutförhandlingen förrän i Nordvik för 14 dagar sedan. Vad vi har ägnat de 15 månaderna åt, det är de stora frågorna i substans, innehållet, arbetslöshet, miljö, öppenhet, jämställdhet. De här sakerna som rör hur beslut ska fattas och hur makt ska fördelas, det är sånt som politiker nog kommer att fortsätta träta om.
statsminister Göran Persson som avvärjde alla frågor om misslyckande och såg mer än nöjd ut i natt. Ja, Persson var så nöjd att han tyckte allt var så bra det kunde bli.
Utvidgningen är nu det som framhålls i ordförandeskapets sammanfattning. Det som nu ligger framför oss, liksom kampen mot arbetslösheten och kampen för en bättre miljö. Det kunde inte ha skrivits bättre med en svensk penna än det som nu står i ordförandens sammanfattning.
Uppgörelsen i natt innebär alltså att frågan om antalet kommissionärer och om hur rösterna ska fördelas i EUs beslutande organ ministerrådet skjuts på framtiden. Men en kompromiss måste nås innan EU kan ta in nya medlemmar, vilket kan bli aktuellt kring år 2002 eller 2003. Det var Spanien som in i det sista blockerade en uppgörelse om den framtida maktfördelningen i EU. Spanien har idag två egna kommissionärer och för att avstå den ena kommissionären krävde den spanska regeringen att få fler röster i EUs ministerråd. Spanjorerna anser sig vara underrepresenterade jämfört med de övriga stora länderna i EU. Kompromissen blev att Spanien utlovades en särlösning, men ingenting sägs om hur den kan komma att se ut. I det protokoll som stats- och regeringscheferna antog sent i natt sägs också att en ny regeringskonferens ska inkallas om EU utvidgas med fler än fem nya stater för att i grunden se över maktfördelningen mellan stora och små länder. Men även om maktfrågorna alltså blev ett misslyckande så tog EUs ledare ändå flera kliv framåt på andra områden. Fri rörlighet för personer inom unionen ska bli verklighet inom fem år. Polissamarbetet mellan EU-länderna ska stärkas och EU ska nu kunna fatta gemensamma beslut om asyl- och invandringsfrågor, vilket hittills varit en rent nationell angelägenhet. För Storbritannien, Irland och Danmark blir dock det här samarbetet frivilligt.